jag började ana oråd då jag sa att jag ville att vår relation skulle återgå till vänskap. Och i samma veva så blev hans cancer sämre. Varje gång jag försökte ta mig ur, då spred den sig och så vidare. Började koppla ihop detta och jag bad om att få se hans medicin. Det fanns ingen. Kan ni förstå chocken? Människan hade gått all in så pass mycket att alltså, han säkert själv trodde att han hade cancer.
Hej allihopa, det är Hanna B och Ida Asperud.
Yay. Ensamma.
Ja, vi är faktiskt ensamma idag. Jag tror att hälften av er vill att vi ska podda ensamma också.
Mm.
Jag kan förstå det på ett sätt med tanke på att vi har haft så mycket gäster nu.
Gud ja.
Tack till alla som har velat besöka oss. Väldigt kul. Nu är vi själva.
Och idag ska vi prata om ett lite, kan man säga, viktigare ämne.
Ja, för att det här är ändå någonting som, alltså det sker faktiskt på riktigt.
Ja.
Och vissa har varit med om det, andra inte.
Mm.
Men det är viktigt att veta liksom att...
Det sker. Ja.
Ida, vad är det för ämne?
Vi ska idag prata lite om stalkers. Och typ lite så obehagliga händelser, kan man säga. Men grund och botten om stalkers.
Mm.
Och du, Hanna, har ju faktiskt lite större koll på vad en stalker är.
Jajamän, jag har liksom till och med... Alltså jag vet, alltså, förmodligen så vet de flesta vad en stalker är. Men jag har googlat upp ändå för att få rätta texten till vad en stalker är. Hänvisa till Wikipedia.
Bästa källan.
Det var där jag hittade liksom, ja, men där står det om stalking just. Okej. Vad är en stalker? En stalker är ett förföljelsesyndrom. Det är alltså stalking. Stalking är att tvångsmässigt smyga på och förfölja en annan person. Det kan exempelvis handla om en psykiskt störd person som förföljer en politiker, en känd person, en person i sin umgängeskrets eller en vedbörande, helt obekant person. Det kan även röra sig om att kontakta en person i sådan omfattning via telefon, brev, e-post eller i verkliga livet där det uppfattas som trakasseri. Vänta, jag måste läsa. I vissa fall är förövaren en person som drivs av ett tvångsmässigt behov av att förfölja och smyga sig på ett offer. I andra fall är stalkern en tidigare make eller en partner som söker förnyad kontakt eller medvetet vill skapa rädsla och olust. I de flesta fall är det en drabbade en helt vanlig person. Men kända personer löper en förhöjd risk att någon gång under sitt liv eller sin karriär blir utsatt för en stalker. Punkt.
Yes. Har du varit utsatt för någon stalking moment?
Alltså det finns ju, alltså på riktigt så finns det ju verkligen stalkers på helt olika nivåer. Alltså det finns ju grad 1 och det finns i grad 200 liksom. Om jag ska jämföra med mycket som vi har läst på nu innan vi spelar in det här avsnittet, så är ju min stalker på grad 1 liksom. Jag har ju inte varit utsatt för någon stalker som sitter och ringer och terrar upp mig liksom dagligen, men däremot så har jag en gång blivit jagad från bussen.
Just det här har du berättat för mig.
Det här var, alltså vi kände ju varandra.
Ja. Det var när vi började podda, ish, den sommaren va?
Ja, när vi slutade på sommaren.
Ja, det var ju typ då. Du måste berätta om det.
Ja, men jag skulle åka hem från stan tror jag att det var. Klockan var väl typ så här, kanske 8 på kvällen, jag vet inte. Det började typ bli mörkt ute, kommer jag ihåg. Och så bara skulle jag åka buss hem. Jag kliver av på min busshållplats. Och så ser jag, alltså nu, hela bussresan, jag sitter alltså längst bak i bussen. Hela bussresan så sitter det en man, ja men sätet framför mig, näst längst bak alltså. Nej, men han flyttar sig under typ halva bussresan. Först vänner som bara kollar på mig konstant. Och jag bara, men snälla, någon sluta kolla. Jag kan bli väldigt irriterad på sånt. Och du vet, bitchblickar då. Vissa, men sluta glo på mig. Säg någonting eller så slutar du bara glo. Vad är problemet? Jag kan bli jätteprovocerad och sånt. Jag gav typ världens största bitchblick. Så han satte sig bredvid mig.
Alltså, nej, men det är så sjukt.
Och det var liksom, bussen var typ tom också.
Som om han trodde att dina bitchblickar var en invite.
Nej, men alltså, snälla gubben. Så han sätter sig också längst bak, där det är massa platser som sagt. Ja, och det är liksom bredvid mig. Sätet bredvid mig, ja. Och då sitter han och spelar något jävla spel på sin telefon. Och du vet, sitter och nästan... Ja, men han har, alltså han nuddar ju mig.
Mm.
Han sitter nästan i knät på mig. Och jag skojar inte när jag säger det. Du vet, jag fattar ju på en gång. Jag bara, den här människan är ju... Han har ju inte alla hästar hemma. Och sen ska jag ju kliva av. Och då tänkte jag för mig själv. Jag bara, kliver jag av nu? Och han ställer sig upp. Då blir jag rädd.
Ja.
Jag ställer mig upp. Han ställer sig inte upp. Jag hoppar av. Och han hoppar inte av. Och jag bara tänker, oh, skönt. Mm. Bussen börjar åka. Mm. Men den här mannen springer ju fram till busschauffören när den har börjat åka. Och ber busschauffören stanna bussen.
Det är så sjukt. Ja.
Och du vet, jag ser ju det här för i bussen så lyser det upp och det är ljust inne i bussen. Och det är mörkt utomhus. Så att jag ser ju han extra tydligt. Alltså jag kan säga så här, när han kliver ut ur bussen och börjar springa efter mig, jag fick panik. Alltså jag tror att jag aldrig sprungit så fort i hela mitt liv. Och nej men alltså jag var så jävla rädd. Och på den tiden så dejtade jag en kille, Simon.
Mm.
Och jag ringde han och jag var så rädd och bara... skrek rakt ut och han fattade ju absolut ingenting. Han fattade inte vad jag höll på med.
Nej.
Men jag bara kuta hem och hade panik, låste om mig och det var min lilla historia.
Det är så sjukt.
Ja, och jag vet inte, om jag inte hade varit snabb nog, alltså då hade jag, vet inte, jag vill inte ens veta vad som hade hänt. Jag har varit med om det här också typ ett år innan det, inne i stan.
Mm.
När jag var med en kompis skulle handla en mobiltelefon på typ 3. Kliver av i Medborgarplatsen. Då kommer det en man till mig.
Tekniska problem, kör igen.
Ja. Jag var med en kompis på Medborgarplatsen. Nej, vi skulle hoppa av på Medborgarplatsen och handla en telefon till mig på 3. Kliver av, då är det en man som har hållit koll på typ mig under tunnelbanesresan. Och när jag kliver av så kommer han fram till mig och börjar fråga ut mig massa konstiga frågor. Följde mig hela vägen till butiken 3. När jag gick in och skulle handla telefonen så stod han utanför.
Mm.
Och jag stod inne och kollade på telefonen i typ en timme. Nej, men han var ju kvar. Och sen till slut, det tar ju så lång tid så att han kom ju in. Och ställde sig i början av butiken och började kolla på lite telefoner. Och jag bara, men snälla, jag fattar ju att han är ute efter mig. Och när jag går, då går han. Och då går jag in i butiken igen och ringer en annan kompis som får köra mig till nästa tunnelbanestation för att han var i närheten. Ja, då kör jag mig till nästa tunnelbanestation, alltså inte Medborgarplatsen utan en annan. Och nej men då står han mannen där.
Nej men det är så stört.
Ja, alltså det är så, nej men då sprang jag. Alltså jag sprang. Och så till slut så lyckades jag springa iväg från han.
Ja.
Men det är det enda jag varit med om. Alltså det finns ju verkligen stalker som kan förfölja ens vardag, hela liv och tränga sig in i allt man gör och alltså det rena rama mardrömmen och jag lider med er som har fått vara med om det eller är med om det.
Mm. För jag har med bara varit med om så som du, att det varit vid ett tillfälle.
Mm.
Att man liksom har blivit förföljd eller obehaglig situation och det har skett liksom en och samma dag typ. Och det var när jag jobbade, eller det är inte stalking men det var så här, när jag jobbade på Carlings i Linköping. Så hade vi en dag att vi hade öppet... alla från Linköping vet vad tomtenatta är. Det är en natt innan julafton. När typ alla, eller hela stan är öppen till typ 12 på natten.
Klädbutiker också?
Ja. Så för varje timme så blir det mer och mer rea.
Va?
För att man typ ska köpa sina julklappar under den här dagen typ. Och vår klädbutik låg liksom... Alltså egentligen var det tomtenatta i en galleria. Det var där det typ började. Men sen för varje år så tog ju alltså butiken ute på torget och allting tog efter. För det var ju fullt med folk på stan. Varför ska man inte ha öppet då? Och våran klädbutik låg ute på torg. Men alltså, även fast det var mycket folk så var ju majoriteten av folket inne i gallerian. Så det rörde sig inte så mycket folk ute på torget. Och det kom inte in så många till oss.
Nej.
Jag jobbade då själv.
Nej.
Ung tjej. De här 4 timmarna. För det börjar vid 8 och slutar vid 12 typ. Ifall jag kommer ihåg rätt. Och du vet, jag märker att det kommer in en kille varje timme. Och först tänkte man att han kanske bara kollar vad det blir för erbjudanden, liksom, vad det blir för bättre. Men det man märkte så att han är inte här för att kolla på kläderna, för han kollar inte på kläderna, utan han står och alltså spanar in i mig liksom. Och det, jag blev så, alltså, så rädd. Jag var okej. Tänker inte mer på det. 11:50 när jag ska börja liksom stänga, jag börjar städa, jag börjar liksom ändå göra lite dagsavslut och allting. Då kommer han in igen och ställer sig framför kassan och bara kollar på mig. Jag bara, hej, för man måste ju fortfarande vara trevlig liksom.
Ja, det är klart.
Jag bara, kan jag hjälpa dig med någonting? För vi stänger nämligen om 10 minuter. Så vi liksom, ifall du... Är det någonting du vet som du ska köpa? För lalalala. Han bara, nej, men jag mår psykiskt dåligt.
Nej, men gud, sluta.
Ja. Så jag bara, aha. Han bara, min farmor dog förra helgen. Jag bara, okej, jag beklagar sorgen.
Verkligen, men...
Ja, jag har ingen kontakt med min familj heller. Nej. Och det, då blir man så här lite... Alltså, nej, och, bara, och för varje grej han säger så kommer han närmare kassan. Du, han tar ett steg närmare kassan hela tiden. Och alltså... Och det läskiga är att bakom mig, alltså vårt personalrum, var liksom nere i en källare.
Nej.
Så hade han, alltså ingen hade märkt ifall jag var borta. Och han kommer närmare och närmare och pratar om sin döda familj eller sin familj som han inte känner. Och typ hur deprimerad han är och att han, ingen, alltså, han har ingen mening med att leva typ. Och du vet, jag bara känner obehag och han kommer närmare och närmare kassan. Och jag skojar inte. När han står, alltså du vet, exakt framför kassan, så nära man står när man ska betala, då kommer en väktare in i butiken.
Oh my god. Alltså bara så där
helt random. Helt random. För han skulle säga godnatt. Eller så här, säga hej då för dagen liksom. Och kommer in och ser ju hur jag ser skräckslagen ut typ. Så han kommer ju in och hänger med mig istället. Och bara, men tja Ida. Och han kan ju inte heller bara hoppa in i en situation som inte han vet om. Så han... var ju fett professionell och ställde sig vid kassan och låtsades som om han kommer stanna.
Tror du han märkte situationen?
Ja. För det här gjorde ju att han gick. Han, den här andra killen. Och då direkt efter, så han bara, hur mår du? Jag kände av liksom.
Men hur gjorde du så nu till att åka hem?
Nej, men grejen var att väktarna stannade ju mig. Alltså hela dagslut, eller när jag skulle stänga hela butiken. Alltså han var ju kvar i butiken.
Nej,
liksom.
Men vad gullig.
För man går även ut, eller nu finns inte den här butiken kvar, men man gick även ut i liksom ytterdörren för klädbutiken. Så hade jag kommit ut så hade han ju sett vart jag var. Så väktaren väntade ju med mig och sen, eftersom jag bodde i stan och väktaren skulle ändå gå genom stan för att liksom se till så alla butiker var stängda.
Bodde du i gångavstånd hem?
Ja. Så det blev att liksom, jag gick ju inte så långt.
Nej.
Själv. Och vi märkte ju att han var borta.
Okej,
men man vet ju inte hur
det kommer att sluta. Nej, man kan stå bakom en liten... Ja. Alltså så här, den där saken kan ju veta allt om dig.
Ja, men för han gick förbi flera gånger sen jag jobbade och kollade in. Bara så här, kolla in.
Ja, men det som är så sjukt med sådana här människor, det är att om han har fått syn på dig, för han gör det förmodligen jättelätt att alltså söka upp dig. Mm. Och han kan ju veta vart du bor också och stå bakom en liten krök liksom.
Gud,
och veta om, så här, han kanske har haft koll på dig flera månaders tid, vilken väg du har tagit hem... Alltså så här, och allt sånt. Det är det som är så jävla sjukt. De är ju listiga.
Gud,
men sjukt, alltså läskiga också.
Gud, ja. Men med det här sagt så har vi nu gått igenom lite på våra egna historier.
Mm.
Men vi har ju även frågat er, kära lyssnare, vad ni har varit med om. Och jag kan ju säga att ni har varit med om betydligt värre grejer än vad jag och Hanna har varit med om.
Ja, gud ja.
Vill du börja, Hannis?
Ja, ska vi se... Vad jag har rotat fram från er. Alla är såklart anonyma.
Ja.
Okej, jag börjar här med en tjej som skriver till mig. Hon skriver så här. Jag har haft en stalker under cirka 1 års tid. Han var 1 år äldre än mig och gick samma skola som mig. Under tiden han var som värst var båda singlar, men det fortsatte även då han hade flickvän. Under en period på cirka 1,5 år skickade han dagligen om jag ville träffa honom. Jag gjorde aldrig det för att jag var rädd. Exempel på vad han gjort nästan dagligen är att sitta utanför mitt hus i sin bil och fota mitt hus. Ibland till och med zooma in på mig då jag suttit i mitt rum. I skolan har han fotat mig då jag suttit på lektioner eller varit med vänner i korridorerna. Han körde efter mig och fotade mig då jag tränade utomhus. Fattas att gå ut och springa så börjar någon som skicka bild på dig när du springer. Sedan fick vi sommarlov så då slutade en tid för att han skaffade flickvän. Men så fort skolan började fortsätta han exakt på samma sätt. Jag kunde umgås med mina vänner och han med sin flickvän, men han fotade mig ändå. Var som helst, även på stora fester följde han efter mig vart jag gick. Nu har han som tur slutat för han flyttar efter studenten.
Jag tror att vi har exakt samma historia.
Nej.
Jo, alltså från samma tjej.
Då har hon så här copy-paste.
Nej, eller så är det en person som varit med om exakt samma sak typ.
Är det hon?
Nej. Då har jag en person som varit med om exakt samma sak.
Nej, du skojar med mig.
Nej, alltså exakt samma sak typ. Okej, ska jag läsa min? Ska vi diskutera båda?
Ja.
Okej. Alltså lyssna på det här nu, Hanna. Det är skrattretande hur lika de här historierna är. Det var en kille i min skola när jag gick andra år på gymnasiet som började skriva meddelanden till mig på Instagram. Jag hade aldrig sett honom själv, men han gick där enligt honom och jag kände tidigt att han var väldigt obehaglig. Han började ta bilder på mig i skolan och skicka till mig, men jag såg honom aldrig. Flera gånger sa mina vänner att han stod runt hörnet och stirrade eller att han precis hade gått förbi, men jag hann aldrig nästan se honom. Det blev dock värre efter jag blockade honom. Då började han ringa, skicka sms och skriva på Facebook. Det var först bilder på mig i skolan och på väg till bussen. Men han började även skriva mer hotfullt och frågade varför jag ignorerade honom och så vidare. Jag bad honom sluta så många gånger och tog upp det med skolledningen. Men inget mer hände än en tillsägelse. Han började sedan även skriva till mina vänner och säga åt det att han ville prata med mig och att det var viktigt och så vidare. Han började efter det att hota mig och skriva att jag var väldigt försiktig, att jag skulle vara väldigt försiktig med att ignorera honom och behandla honom respektlöst. Det eskalerade mer och mer med tiden och för varje gång jag blockade honom. Han gjorde även massa nya konton för att få kontakt med mig och till slut polisanmälde jag. Men det tog såklart inte seriöst och inget hände. Sedan började jag få obehagligare bilder skickade när jag var på bussarna, på pendeln, när jag gick på stan och även när jag var själv. Fick bilder på gymmet och även hemma. Jag bor långt ute vilket absolut inte var nära centrum vilket gjorde det mycket obehagligare. Jag skickade detta till polisen men det tyckte att jag skulle ignorera. Det blev däremot väldigt jobbigt en gång när han skickade bilder från utifrån mitt fönster hemma. Detta gjorde mig såklart väldigt rädd och jag vågade inte gå hemifrån på flera dagar. Han bodde också väldigt långt ifrån mig och vad jag visste hade han ingen anledning till att vara där. Han skickade bilder när jag gick själv sent på kvällarna. Och han, oh my God. Och sen här, det slutade absurt bara efter några veckor när han hade flyttat. Det är ju samma sak som hände med din tjej.
Oh my God, jag får så här rysningar i min kropp.
Ja, och då frågar jag, men han har inte hört av sig alls när han flyttade. Eller hon bara, som tur, nej. Men ett tag efteråt så ringde någon på dolt nummer några gånger, men det slutade i alla fall.
Oh my God, jag fick rysningar. Alltså att bli fotad när man går ute själv i mörkret. Alltså jag vet inte fan vad jag hade gjort alltså.
Nej, alltså jag
ryser i min kropp.
Jag hade skitit på mig.
Nej, alltså jag vet inte vad jag hade gjort.
Nej?
Nej men gud, jag får tårar i mina ögon. Alltså jag hade någon fot... Nej, men jag vill inte ens prata om det.
Mm.
För, alltså om man jinxar... Alltså vad heter det? Om man,
jinxa.
Alltså nej men gud, jag vill inte... Nej men jag tycker jag
är... Nej men det här är så obehagligt.
Jag tror på riktigt att hade jag varit med om det här...
Mm.
Så hade jag raderat alla mina plattformar. Jag hade absolut slutat lägga upp vad jag gör om dagarna. Jag hade inte ens haft den här plattformen. Alltså jag hade inte velat... Nej. Oh my god, jag hade skitit ner mig. Jag är så jävla rädd för sånt.
Men fatta också ifall någon tar kort från ditt fönster in i din lägenhet typ. Eller i din villa, alltså vart som helst. I ditt hem.
Nej, alltså nej.
Nej! Nej!
Jag vet inte vad jag hade gjort. Jag hade sovit bredvid min mamma och pappa typ.
Nej, men alltså...
Oh my god. Nej, jag får rysningar i min kropp.
Jag
lider med er som... Har varit med om det. Alltså wow.
Nej men det är så starkt.
Och exakt, jag läste om det här också nu. För jag var tvungen att googla mycket om stalking. Det bästa man kan göra. Ignorera.
Mm.
Alltså jag vet att det är så jävla hemskt. Men jag, alltså ignorera. Håll inte på att svara. Alltså så här. Och jag tror att även om man blockar så startar de nya konton.
Mm.
Så jag, alltså så här, jag vet inte. Jag tror inte att jag hade blockat faktiskt. Jag hade bara total ignorerat.
Gud det.
För det är typ det bästa.
Gud, ja.
Och ja, det stör mig att vet, så här, vissa kanske inte tar det här seriöst om man anmäler. Typ.
Mm, alltså, vi ska gå in på det lite mer sen, hade jag tänkt. Jag har ett fall som handlar lite om det.
Ja, det är så sjukt.
Men jag tänker att vi fortsätter väl med lyssnar.
Mm. Ska jag ta Min?
Mm.
Okej. Okay. Angående stalkers och obehagliga situationer. Jag vill vara anonym. Japp, det är du. Sista året i gymnasiet träffade jag en kille en gång på en stel dejt. Och han trodde typ att vi var tillsammans efter detta. Han visade varningssignaler tidigt att han blev väldigt kontrollerande. Han blev svartsjuk om jag ens nämnde namnet på en manlig kollega. Eller om jag sa någonting om att jag skulle på ett socialt event där det inte bara var tjejer. Så jag försökte avsluta det ganska snabbt genom att ringa och säga att jag inte var intresserad. Och att det aldrig skulle bli någonting. Han verkade dock inte förstå detta utan istället började han skicka snapshots att han var utanför min skola. Han brukade ringa och fråga typ, vad gjorde du på det här stället idag? Alltså han visste vilka platser jag hade varit på under dagen. Hur han visste detta har jag ingen aning om eftersom att jag stängde av alla platstjänster på min telefon. Jag la inte ut någonting på sociala medier eller bad kompisar att tagga mig i mina bilder. Eller tagga mig i bilder. Efter ett tag började jag misstänka att han på något sätt lyckats ta sig in i min telefon då han ofta kunde ringa och smsa grejer som typ refererade till saker jag pratade med mina kompisar om. Som att han hört vad jag sagt. Efter att jag träffade min dåvarande pojkvän slutade han kontakta mig och tog bort mig på alla mina sociala medier. Han flyttade även till andra sidan Sverige för att plugga. Dock dagen efter som jag tog bort min relationsstatus med min dåvarande pojkvän på Facebook så la han till mig på alla mina sociala medier igen. En vecka senare kom han till mitt jobb eftersom han av tillfällighet visste vart jag jobbade då. Jag vet inte idag hur han visste vart jag jobbade eftersom att jag höll mig borta från mina sociala medier. Nu verkar det dock som han har gett upp sedan något år tillbaka då jag inte sett några tecken av honom. Men det är alltid en underliggande stress att han när som helst kan dyka upp på mitt jobb eller liknande. Lesson to myself. Don't date crazy guys. True?
Alltså, fatta att ha den rädslan på sitt jobb också.
Ja, nej men så här, nej men det är hemskt. Mm. Och du vet så här, don't date crazy guys. Det är ju jättelätt att veta vem som är crazy och inte. För jag tror så här, de som har liksom någon så här psykisk störning som gör att man vill förfölja eller stalka. Jag tror att de är så jävla bra på att dölja det i början.
Mm.
För att man ska hamna i en fälla.
Vet du vem Ted Bundy är?
Ja, jag har kollat på
dokumentär. Mm. Det är ju lite.
Mm. Ja, nej, men det är sjukt.
Mm.
Och jag tror att man märker kanske, ja men vissa kanske man märker på i början om man typ dejtar. Men jag tror att det där kan ju liksom krypa fram successivt också.
Gud ja, men de har, eller de är väldigt duktiga på att hålla upp en fasad. De är psykopater.
Mm.
Och det är även där, alltså det är så sjukt. Nej, det är inte. Vet du vem Snälla Bengt är?
Nej.
Det är ju en man som mördade flera, jag tror han är en seriemördare här i Sverige nämligen. Och första mordet han gjorde, då var han ju med i, eller för det blev i den här staden, det satt ju självklart skräck på hela stan.
Mm, mm, mm.
Så de gick ihop flera som nattvandrade på nätterna för att liksom hålla en trygghet i stan. Ah. Och han var ju en av dem som nattvandrade för att liksom leka snäll och allting. Så han fick ju smeknamnet Snälla Bengt.
För att han nattvandrade?
För han nattvandrade, han brydde sig så mycket om tjejerna.
Alltså det är så fucking sjukt.
Han var en av dem som inte förstod hur det här kunde skett och fy fan. Och sen så blev det ju tillmord som han gjorde och sen så åkte han ju fast.
Ja men alltså det är så sjukt hur långt en människa kan gå för att de ska hamna i den fällan.
Ja.
Alltså jag tror ju att vem som helst kan vara
en mördare.
Alltså exakt. Mm. Bara för att de inte går liksom med en yxa i skogen och liksom dödar någon. Så, alltså det finns verkligen folk som går över alltså land, hav, eld och allt för att liksom man ska hamna i en fälla.
Gud, ja, yeah.
Alltså de är ju experter. Det är så jävla läskigt.
Men då kanske jag ska ta mitt andra fall som handlar just om en mördare.
Ja.
Man bara perfekt liksom. Okej. Det här fick jag faktiskt inskicka till mig nu i morse. Och egentligen har jag alla mina fall, de fick jag igår kväll. Alltså då hade jag liksom stängt av typ vad man säger.
Ja, men du kände bara att det här...
Men det här kände jag att jag var tvungen att ta med. För det är så sjukt.
Fattar.
Jag har en helt sjuk historia som inte hände mig med min bästis. Hon jobbar på en ICA. Och män brukar liksom flörta med henne då och då.
Så män är fan vidriga alltså. Ja.
Nej men alltså, du var ju har du suttit i kassa på ICA? För du, eller, du
jobbar på golvet.
Golvet. För jag är med och jobbat i kassa på ICA. Det är hemskt. Eller så här, vissa kunder visst är väldigt trevliga, men det är också väldigt obehagligt.
Nej
ibland.
Men gud, jag har jobbat på hotell på nätter. Alltså så här, typ i bar.
Fulla.
Tror fan att de är vidriga alltså.
Ja, okej, i alla fall. Så var det en man som kom in och pratade jättemycket med henne och var super på. Hon var trevlig men absolut avvisande. Han fortsatte komma in och så lämnade han en lapp med sitt nummer på till min kompis. Hon fick lappen och först ringde hennes kollega på skoj och han lackade på min kompis. Och skrev till honom och sa typ att hon har kille och så vidare och att hon inte vill prata med honom mer. Men han fortsatte skriva och skriva till henne och han påstod att hon hade flörtat med honom och varit allmänt otrevlig. Sedan började han fråga hennes kollegor när hon började och slutade. Så till slut stod han utanför personalingången varje gång hon hade slutat, i parentes typ vid 23, och väntade på henne. Hon fick ju panik och så ringde sin pappa så han kom och mötte henne varje gång. Och då tog stalken lite avstånd. Men nu kommer det sjuka. Han slutade komma in på ICA och efter cirka 3-4 månader senare, då har han blivit dömd för trippelmordet i Barcelona.
Nej. Och nu rasar jag igen.
Mm.
Oh my god. Är han svensk?
Nej men alltså. Så hon skrev bara, kolla upp det ifall du inte vet vad det är. Så jag självklart kollade upp och har läst nu på morgonen om trippelmordet i Barcelona.
Berätta gärna.
Jag hänvisar till Aftonbladet och så här har de skrivit om trippelmordet i Barcelona. Det här skedde då, alltså han blev häktad nu 2020. Så det är liksom nyligen.
Varför har jag missat det här?
Nej men alltså jag vet, jag hade ingen aning heller. Så här står det i alla fall. Men den besinningslösa våldsturnén som mannen är misstänkt för inledde vi klockan 15 på måndags eftermiddagen. Då ska han ha mördat en man i lägenheten på tredje våningen i ett flerfamiljshus. Sedan ska han ha anlagt en brand och flytt ut genom ett fönster. En film från händelsen visar hur mannen tog sig nedför fasaden genom att hoppa mellan balkongerna. Därefter lämnar han platsen på en cykel. Omkring en timme senare misstänks han ha rånmördat en äldre kvinna ungefär 600 meter söderut. Därefter ska han ha knivhuggit en journalist som senare dog av sina skador. Journalistens kollegor fick tag på mannen och höll kvar honom i väntan på polisen. Och detta är alltså svensken som har stalkat den här tjejens bästa vän. Mm. Så jag skrev bara, ska googla direkt och så skickar jag artikeln för att kolla ifall det var rätt. Jag bara ja och så läste jag. Så då skrev jag bara vänta, så han mördade alltså 3 olika personer på 3 olika platser samma dag. Hon bara ja, helt galen. Så obehaglig. Och då sa jag bara, herregud, det känns ju lite som en Ted Bundy. För när man läser på mer om den här killen så är han student och utbildar sig till jurist.
Aha, okej. Okay.
Mm. Så jag fick ju direkt Ted Bundy-vibes. För er som inte vet vem Ted Bundy är lite snabbt, så är ju det en seriemördare som dock inriktade sig på kvinnor. Som torterade och mördade kvinnor. Och sen när han väl blev fast, för han höll ju på i flera år utan bli tagen. Mm. Och han var ju också, så som vi pratade om, en vanlig man.
Gud ja.
Eller typ så här, det sjukaste med den här historien var ju att han var snygg.
Mm.
Alltså han var ju en populär, snygg kille som unga kvinnor ville dejta. Och han utbildade sig till advokat och allting. Mm. Man har ju fått reda på i efterhand att anledningen för att han typ utbildade sig till advokat var ju för att lära sig alla lagar.
Självklart.
För när han skulle mörda folk och allting.
De är inte dumma.
Nej, så också i hans rättegång så valde han ju inte ha någon advokat. För han skulle, vet du, framträda sig själv. Och du vet, när jag läste att den här killen var, alltså, utbildade sig som jurist. Jag bara, nej men alltså.
Det är så jävla sjukt.
Ja, så nu är det bara invänta domen och allting.
Ja, spännande. Mm. Men hemskt, alltså jävligt hemskt.
Jättehemskt.
Ja, det är fan sjuka, men jag är typ rädd för att spela in det avsnittet.
Nej, men alltså folk är sjuka i huvudet.
Ja, alltså verkligen.
Mm. Ska du ta nästa?
Tänkte du ta från tittarna?
Ska jag ta en till? Jag tror jag har väl fler än dig.
Precis, jag har, för att jag har ju sen Isabella.
Mm. Men ska du avsluta med Isabella då?
Mm.
Ska jag köra en till? Eller jag har 2 till.
Mm.
Det här är också så sjuk. Träffade en kille några månader som ljög om att han hade cancer.
Men alltså, är det här från dina...
Det är från mina följare.
Men alltså, vad sker?
Nej, alltså det är sjukt. Det är sjukt. Jag fick följa med till sjukhuset. men fick aldrig följa med in till läkaren. För det var jobbigt för honom, sa han. Han rakade bort allt hår på hela kroppen och taggade in sig själv på sjukhuset via Facebook. Han fick sånt extremt stöd av alla runt omkring honom. Hans familj var förkrossad. Jag var ju hemma hos honom jämt och han sa alltid hur dåligt han mådde av all medicin han var tvungen att äta. Men jag såg honom aldrig äta någon medicin. Jag började ana oråd då jag sa att jag ville att vår relation skulle återgå till vänskap. Och i samma veva så blev hans cancer sämre. Varje gång jag försökte ta mig ur, då spred den sig och så vidare. Började koppla ihop detta och jag bad om att få se hans medicin. Det fanns ingen. Kan ni förstå chocken? Människan hade gått all in så pass mycket att han säkert själv trodde att han hade cancer. Han träffade många själva som hade cancer, som visade stöd och så vidare. Då utnyttjade han dem och snodde delar ur deras historia. Han var ju expert på hur man mådde genom cellgifter, vad som hände på läkarbesöken och så vidare. Det slutade i alla fall med att han blev galen när jag ville avsluta detta. Han hackade sig in på alla mina sociala medier. Tatuerade in en tatuering över hela sin sida. Med datumet då jag träffade honom första gången.
What the fuck?
Mm. Började smyga utanför mina föräldrars hus där jag då bodde. Hotade med att ta sitt liv. Ringde alltid mig när han tagit en överdos och skulle inte jag komma dit så skulle han dö. Jag fick honom till slut inskriven på psyk. För att han skulle få komma ut igen var regeln att han inte skulle kontakta mig på något vis. Det var det första han gjorde. Det första han gjorde var att åka hem till mig.
Då är man inte frisk för fem jävla öre.
Så han blev inlåst igen. Slutade i alla fall med att jag träffade en ny kille och denna sjuka människa till slut gav upp. Han kan fortfarande försöka kontakta mig efter 9 års tid utan svar från mitt håll såklart. Tror aldrig han kommer släppa mig trots att han idag har fru och hus. Ja, så då svarar jag. För jag blir fett intresserad av sånt här liksom. Jag bara, jag kan fästa sin familj med, tänkte eftersom hans familj var helt förkrossad. Japp. Han droppade det på sin 22-årsdag. När släkt och vänner var där för att gratta honom. Alltså fattar du, kommer ut bara, hörni, jag ljög. Jag lärde känna honom sådär. Via mina nära vänner som började hänga med honom. Hennes mamma hade dött i cancer något år tidigare. Så bara, du kan ju bara föreställa dig när allt kom ut. Vi bor i en liten stad. Har typ en affär för killar att handla i. Och de sponsrar honom med kepsar för stackarna har ju tappat i håret.
Alltså,
han grät och jag fick trösta honom när han var hårlös. Så han gjort detta själv. Vad tänkte människan? Jag bara, fy fan vad sjuk. Hur reagerade omvärlden? Folk måste ju klippa banden med honom. Alltså efter det kommit ut liksom. Och då skrev hon, folk var så mån om honom när han trodde att han var sjuk. Hans telefon ringde jämt och han var medbjuden överallt. Han har aldrig känt sådan kärlek, förklarade han för mig efteråt. Så det ledde väl till alla lögner. Alla ville vara hans vän då. Och han var en helt vanlig kille innan detta, omtyckt av alla mycket vänner. Men han förlorade nästan alla vänner. Har någon ensaka kvar idag härifrån? Han flyttade 30 mil härifrån. Några månader efter allting kom ut. Vilket var ett smart drag. Hans föräldrar har samma kontakt med honom som tidigare. Grejen med denna kille är att han är en tvättäkta psykopat. Ja. Vet ingen som övertalas och övertygande som henne om. Har aldrig fått så mycket komplimanger och presenter av någon. Vet exakt hur han ska komma nära folk. Han är idag högt uppsatt på ett företag som säljare. Väldigt passande för någon med talets förmåga.
Jag vill gärna veta vilket företag det är.
Nej men alltså,
what the fuck? Alltså de är så jävla bra. De kan ju sin grej.
Ah.
Men det är ju så, alltså, de är så sjuka. Det är helt sjukt.
Nej men de är så sjuka, Hanna.
Och då vet verkligen exakt till punkt och pricka hur de ska gå tillväga med allt för att få som de vill.
Ah.
Och få saker att gå igenom. Alltså det är, alltså jag... Nej men det är helt sjukt, jag har faktiskt inga ord.
Nej men det är så jävla stört.
Ja, jag har inga ord.
Fatt att gå så långt till att börja lura om att du har cancer.
Lura om, alltså så här, till släkt, vänner och få spons, tatuera in, ljuga om en hemsk sjukdom som faktiskt folk lider av på riktigt.
Alltså, och låtsas gå igenom den processen. Det är ju ett helvete att gå igenom den processen. Nej, men och det, alltså, utsätta sin familj och vänner för det. Nej, alltså, jag blir så jävla arg.
Nej, men jag har inga ord. Jag förstår mig faktiskt inte på människor.
Nej.
För 5 öre. Och jag kommer faktiskt aldrig sluta förvånas heller. För det är, nej men jag har inga ord.
Nej.
Alls. För 5 öre. Jag är jättearg.
Same. Okej, ska jag köra min sista, sen får du köra din långa som du har läst på väldigt
Gud,
mycket.
Gud vad jag blir irriterad alltså. Mm.
Nej men alltså, och nu har vi pratat mycket om killar som är stalkers. Nu kommer lite annorlunda i fall. Om man säger så. Det här låter verkligen som om det är påhittat, för det är så sinnessjukt, men det är sant. Jag fick alltså en gång för få en förfrågan på Snapchat från en kille som kallade sig för Filip. Accepterade och vi började snappa jag och Filip. På den här tiden så syntes det inte om man skickade en gammal bild på Snapchat som det gör nu när det står typ 3 år sedan från Memories och så vidare. Utan man kunde skicka gamla bilder och det såg ut som en vanlig Snapchat. Jag och Filip började så småningom prata i telefon, skicka intima bilder och så vidare. Alla hjärtans dag kom och han kunde inte träffa mig utan han skickade ett bud till min dörr. Det var en hel kartong med sådana där heliumballonger som flyger upp, choklad, rosor och en nalle. Jag hade aldrig träffat killen men började på riktigt tycka om honom. Och vi kom till det stadiet då jag började tjata om att vi skulle ses. Då jag började få känslor för honom. Man hade alltid bortförklaringar. Notera att under hela tiden så fortsatte våra intima bilder och blombud rullade in till mig, till min dörr flera gånger. Dock när han inte kunde ses och hade såna här, alltid sådana sjuka bortförklaringar under flera veckor så började jag misstänka någonting. Så jag gick ut med en efterlysning på Facebook. Tog inte lång tid när det började trilla in privata meddelanden på min Facebook från tjejer som han höll på samma sätt. Intima bilder, långa telefonsamtal, bud med blommor och så vidare. Vi var sammanlagt typ 5-7 tjejer som satt i samma sits och ingen hade träffat honom. Så vi tog saken i egna händer. Och efter många om och men och våra FBI-skills tillsammans så fick vi reda på sanningen. Inte nog med att Filip var en catfish, så var Filip en tjej.
Nej.
Det var alltså en tjej. Det var en tjej som hade skickat blombudet till mig och mina och andra tjejernas dörr i flera månader. Det var en tjej som vi hade haft långa telefonkonversationer med. Jag tyckte att Filip hade aningen mesig röst. Men hon tjejen hade en väldigt djup röst. Tror man så skulle aldrig ens tänka tanken att det skulle vara en tjej bakom detta. Visar sig att de intima bilderna som jag hade, som jag fick, hade en familjemedlem hjälpt henne att tagit åt henne och låtit henne använda. Hennes familj och vänner, alla visste om detta och hjälpte henne så det skulle se så äkta ut som möjligt.
What?
Ja. Så jag bara, det här är jättesjukt. Jag bara, fick ni någon slags förklaring på varför hon gjorde det här, alltså det här eller någonting? Hon bara, inte direkt. Som sagt, hela hennes familj var med på detta. Så vi försökte kontakta henne. Mamman eller systern, så var ingen villig att prata med oss. Hon hade dock samma ursprung som alla oss. I parentes, jugoslaviskt. Och vi alla tjejer som pratade med henne var ju väldigt lika, både utseendemässigt och personlighetsmässigt. Så det verkar som hon hade valt sina offer noga. Vi gjorde en efterlysning på Facebook, eller sen på olika Facebookgrupper, och visade att tjejen under hela sin uppväxt har varit mobbad slash utstött. Så jag skulle kunna tänka mig att det har någonting med det att göra. Något slags hat mot tjejer på grund av hennes utväxt, eller så vågar hon bara inte komma ut med sin läggning. Vad vet jag?
Oh my god. Nej men gud, alltså här har vi suttit och pratat och bara, de gör allt för att få någon i fällan. Men alltså de gör verkligen
allt. Men alltså fattar ifall man, alltså att hela familjen är med om. Alltså,
hur kan man ens komma på såna här idéer?
Hur kommer du på mat? Alltså hur blir det som ett samtalsämne runt matbordet? Hörrni, ska vi inte skapa ett kär? Eller va?
Men det är bara sjuka människor som gör sånt. Alltså det är ju, alltså om jag har verkligen.
Nej men alltså Hanna.
Nej men alltså det är ju, jag kommer inte våga gå härifrån sen. Nej men det är så jävla sjukt.
Alltså det är stört. Folk är men, alltså nej, jag kan inte ens prata.
Nej men det är helt sinnes.
Det är helt sinnes.
Oh my god.
Kör din.
Isabella.
Ja, som du har läst in väldigt mycket på.
Men nu känns det ju typ som, alltså nu inte mesigt, för det är det inte, men det känns, alltså, förlåt, men dina följare
Jag tycker synd om dem.
Nej, men alltså, va?
Alltså, jag tycker genuint synd om mina följare.
Och det här är typ det sjukaste jag har hört.
Det här var 5 historier av hundratals när jag läste igenom.
Mm.
Och vissa kunde jag inte ens ta med, för de var för grova.
Ja, men jag fick också någon jävligt grov som jag kände sen, men det här går min gräns. Okej, men jag har alltså läst en förundersökning. Vi alla vet ju vem Isabella Löwengrip är förmodligen. Gamla blondinbella, som inte vill kalla sig för det längre. Men hon har ju varit med om 2 stalkers i 2 olika omgångar. Och jag har läst förundersökningen, hänvisar till polisens hemsida. Eller? Och det här, liksom, ja, men det här är en äkta historia, och förlåt mig, återigen, människor är sjuka. Okej, vad jag har förstått så har Isabella haft 2 stycken stalkers som under 2 olika omgångar suttit utanför hennes hus. Jag har googlat en massa om just ena fallet, och ja, nu hittade jag den här förundersökningen. Allt började när Isabella var i Schweiz på nyår för några år sedan. Det var en man som började ta kontakt med henne på Instagram. Meddelanden som mannen skrev var av kärleksfull karaktär, och det var mycket älskling och mycket hjärtan. Mannen skrev att han hade bokat hotell i Stockholm för att hälsa på henne, och Isabella blockerade han, men då skapade han nya konton för att kunna kontakta henne. Mannen har varje dag sedan nyår skrivit cirka 30-40 meddelanden. Just det, den här mannen bor i Frankrike också. Så han är inte från Sverige. En dag skulle Isabella ta emot ett bud från DHL. Och det var Isabellas kompis Ida som tog emot budet. Och Ida hade skymtat en man bakom DHL-gubben. Men hon hade inte reflekterat över det. För det var så här, men vem som helst, det kan ju vara vem som helst som liksom bara går förbi. Och det var, ja, men ingenting hon reflekterar över, som sagt. Och senare under dagen så får Isabella ett meddelande som lyder så här: DHL delivered you this morning, right? Alltså, jag kan inte engelska så bra. Mm. Men han frågade alltså Isabella Löwengrip om hon hade fått ett bud från DHL samma morgon. Isabella svarade inte, hon hörde ingen mer. Och senare på eftermiddagen så knackade en man på dörren, och där stod en, alltså han. Då har han alltså flygit från Frankrike för att kunna besöka Isabella. Och han har kontaktat henne utan svar. Han har tärrat henne, och så fort han blev blockad så skapade han nya profiler att skriva ifrån. Det slutar med att mannen bokar ett flyg från Frankrike till Sverige för att kunna dyka upp utanför hennes dörr. Jag har kollat igenom förundersökningen av det här fallet, och det finns screenshots av exakt det han har skrivit. Alltså, hon har screenshotat konversationerna, och det här ligger ute på förundersökningen. Och jag tänkte läsa upp några meningar som han har skrivit.
Oj, intressant.
Och det finns ju även bilder som han har fotat och skickat till henne på hennes hus och bostadsområde, och vart han är och befinner sig. Men han skrev en dag en blink-emoji, en sån här flörtig liten emoji, och skrev in 2 days... och så skickade han en flyg-emoji. Hon svarade såklart inte, för man ska ju ignorera. 2 dagar senare så skriver han so... it's the day. Sweden... jag minns engelska. Sweden? Frågetecken. I'm coming. See you very soon. Jag kan inte uttala Departure time.
Ja, när den, alltså vilken tid,
när flyget ankommer till Stockholm. Jag översätter nu. Ankomsten för det här flyget är inom 2 timmar. Hon svarar inte. Och nej, men han skickar också hjärtan och flörtgubbar. Och när han har kommit fram så skickar han god morgon och en bild på Isabellas bostadsområde. Jag ser ju liksom alla bilder här. Jag har ju dem framför mig. Som sagt, det här finns på polisens hemsida för undersökning. Sen skriver han igen. Porsche plus Audi... I was here... I eat something quickly. Then I come back. Och så skickar han en bild på hennes hus.
Fy fan, vilket äckel! Ja.
Och så här står det i förundersökningen. Mannen är misstänkt för ofredande genom att under 7 veckors tid skicka 30-40 meddelanden per dag mot målsägandes vilja. Därefter har mannen rest hela vägen till Sverige och försökt söka upp målsägande i dennes hem genom att ha stått och ryckt i dennes ytterdörr. Han har alltså stått sen till slut utanför hennes ytterdörr. Hon har satt upp övervakningskamera, så det finns bilder på den här mannen också. Isabella möter sen sin stalker i rätten och han säger att han påstår sig att bli anklagad för ingenting. Han säger att jag kom dit, jag knackade på dörren men ingen svarade. Jag har inte skadat någon och jag förstod att det var slut när hon inte öppnade dörren.
Det var slut?
Mellan dem, alltså. Exakt, alltså, så jävla sjuk. Hon har manipulerat mig med bilder. Det var en fälla jag föll rakt in i. Jag kollade på hennes videos som hon la upp så här på stories då, förmodligen. Och bilder hon la ut och trodde verkligen att hon talade till mig. I mitt huvud hade jag verkligen intrycket av att hon ville att jag skulle komma, alltså hem till henne. Fattar du?
Psykopat.
Så han har alltså skrivit saker och hon har lagt stories. Där hon säkert bara pratat allmänt. Och då har ju han fått den här känslan av att hon pratar till mig. Hon svarar mig, inte i chatten, men hon svarar mig med hennes bilder och videos hon lägger ut. Då frågan är så här, svarade hon på dina meddelanden du skickade? Jag trodde mig se det, för det finns ett öga och jag trodde mig se det. På Instagram när man öppnar finns det ett öga, men jag kunde alltid se ett svar på mina meddelanden i hennes videos. Därför fick jag intrycket av att videorna var till mig. Varför åkte du till Sverige ifall det skulle bli sant? Jag är ambitiös och hon är också ambitiös kvinna, så jag trodde hon kunde hjälpa mig. Det är alltså Isabella Löfgrip. Och jag vet faktiskt inte om han är dömd. Det här var ju bara förra året.
Fan vad sjukt. Alltså folk är skamlösa.
Ja. Och allt det här finns på polisen. Alltså det är ju så mycket att läsa. Det här var bara ett litet utdrag som läst om. Ja.
Perfekt. Men jag tror det är så här viktigt att försöka förstå att såna här situationer, man måste ha respekt för såna här situationer.
Och exakt.
Alltså jag vill inte skrämma upp folk för mycket och för de som kanske har sån här historia, men förminskar inte.
Nej, absolut inte.
För det låter så fel att säga, men det kan sluta väldigt hemskt.
Ja, jag vet. Finns sjuka historier.
Ja, och där handlar det lite om fallet om Maria Karlsson som jag skulle ta upp. För er som vill veta mer om det här, så finns det ett avsnitt på Via Free som heter I huvudet på en gärningsman. Och då är det avsnitt 8. Och sen så har även Hasse Aro pratat om detta fall i sin podcast Fallen jag aldrig glömmer. Och jag tänkte läsa upp Hasses beskrivning på sitt poddavsnitt. Då är det så här. Den 11 november 1999 hittar Marias pappa sin dotter brutalt mördad. Hon har blivit slagen med en stekpanna, knivskuren och knivhuggen till döds av den då 27-åriga arbetskollegan. Han hade inte kunnat acceptera att Maria avvisat honom. Utredningen kom att visa att mannen under flera månader hade kartlagt hennes liv. I hans lägenhet fann polisen hans egna beskrivning av mordet i form av dagboksanteckningar han hade fört på sin dator. Och det här fallet, som sagt, jag har både kollat på dokumentären på Via Free och alltså för flera år sedan lyssnade jag på det här podcastet av Hasse. Alltså jag tror att det var 2017 jag lyssnade på den här podden. Så när jag, och avsnittet på Via Free såg jag bara nu i veckan. Så jag så här kom på att jag har hört det här fallet någon annanstans. Så jag googlade och det var nämligen genom Hasses podcast. Och det som även man inte får reda på i beskrivningen, utan sen när man väl lyssnar eller kollar på de här avsnitten, det är att, som sagt, han blev avvisad av Maria på sitt jobb. Han var liksom ganska utstött på sitt jobb. Men Maria var väldigt snäll mot honom, vilket fick ju honom att tro att hon ville ha honom på något sätt. Och jag tror att det heter incel. Och det är en term för det som lever ofrivilligt i celibat. oftast liksom män som inte har kanske blivit av med sin oskuld. Men de vill, men liksom ingen kvinna vill vara med dem.
Mm.
Jag har för mig att det ordet heter incel. Så han var ju en av de killarna som inte liksom hade fått känna på en alltså kvinnlig beröring eller kärlek för den skullen. Eller för den, vet du, ja. Så Maria var snäll mot honom och han blev besatt av henne. Och du vet, han följde efter henne alltså när hon var och handla. Hon började se att han stod liksom utanför sitt fönster när hon liksom var hemma och allting. Och hon berättade det här för sin kollega och bara, gud, jag tror han heter Per, den här mördaren. Per stod utanför mitt fönster för tredje gången typ, och nu har han stått här och bla bla bla. Och hennes kollega då var så här, du ska nog ta det här ganska seriöst, det här låter inte bra. Och hon bara, nej, nej, gud. Hon tog ju inte det här seriöst. Och sen en vacker dag så flyttade in, eller Per fick en ny granne, ifall jag för mig rätt också. En ung tjej. Så han flyttade fokus från Maria till sin nya granne och blev besatt av henne. Så en dag när hon, ifall det var att hon var på jobbet eller någonting, hon hade glömt sitt fönster öppet. Så han klättrade in i hennes lägenhet från sin balkong.
Oh my God.
Och gick in i hennes lägenhet. Och du vet, så här, rotade i hennes underkläder, hittade hennes dagbok och sen så hittade han en nyckel hem till henne som han gjorde en kopia på. Så flera nätter gick han in i hennes lägenhet när hon låg och sov och kollade på henne. Så fort hon inte var i lägenheten så gick han in i lägenheten och låtsades som att han bodde där. Så han fick ju alltså stor liksom kontroll på hennes och makt över hennes liv.
What the fuck alltså.
Sen eftersom han har inte, eller han levde det här incel-livet, så alltså han hade ju ett kvinnohat. För att inte han, alltså ingen tjej ville vara med honom. Så en vacker dag så får han för sig att han ska mörda och våldta sin granne. Så han går in i hennes lägenhet en vacker dag och ska utföra det här. Som tur har då hennes granne, eller hans granne, valt att backpacka. Så när han kliver in i lägenheten så är hon borta. Och backpackar i flera månader. Ja. Detta gör ju då i sin tur Maria. Oturen att hans besatthet på Maria kommer tillbaka. Han bryter sig in i hennes lägenhet när hon ligger och sover. Och det är då det här som Hassa säger. Hon blir slagen med en stekpanna. Han slår så hårt så att skaftet på stekpannan går sönder. Hon dör inte av slaget.
Nej,
lyckas. Alltså han tror att hon dör först. När han går in i badrummet så sen ser han hur hon typ så här smiter förbi. Så hon hinner ut i korridoren. Och det liksom finns en bild på hennes blodiga handavtryck på grannens dörr. I liksom, när hon försöker banka eller vad hon försöker göra. Men just då kommer han och sätter kniven i henne.
Alltså fy fan.
Ja.
Och förmodligen våldtar henne.
Det tror jag. Jag vågar inte säga någonting, men
Fan alltså.
Så när det här hände och hennes kollega, den här tjejen då, som hade känt oro för henne, fick reda på att Maria var mördad, så förstod ju hon direkt vem det var som hade utsatt henne för den här brutala handlingen.
Fy fan alltså.
Och det här började ju med att han stalkade Maria.
Ja.
Så alltså, jag vill inte skrämma upp folk för mycket, men
nej, och jag,
ta det inte för oseriöst ifall ni har någon som beter er.
Aldrig. Alltså, polisanmäl på en gång.
Ah.
Alltså verkligen, det är liksom...
Nej, men det är så sjukt.
Det kan sluta hur som helst.
Ja.
Och nej, men jag har faktiskt inga ord. Jag mår ju dåligt efter det här poddavsnittet.
Nej. Och jag tänkte att vi bara ska avsluta avsnittet med några praktiska råd som polisen även gått ut med ifall man känner att man kanske har blivit ett offer för stalking. Och det är nummer 1. Polisanmäl de händelser du råkat ut för. Självklart. Alltså polisanmäl, även fast kanske inte tas så seriöst, men polisanmäl liksom. Dokumentera alla kontakter och händelser som skett.
Ja, verkligen.
Spara till exempel sms, telefonmeddelande, e-post och brev. Och det är där du sa, Hanna, nu att i Isabellas förundersökning så fanns det screenshots på...
Alltså här är en bild på han liksom.
Ja, sånt finns. Alltså så fort man kollar på förundersökningar så finns ju sådana grejer att läsa.
Gud, ja.
berätta för personer i din närhet att du känner dig utsatt.
Mm, ja.
Och det var ju det här Maria gjorde som tur. Att hon berättade för sin kollega.
Folk liksom ändå har koll och vet.
Ja. I början är det viktigt att vara tydlig med att du inte önskar kontakt med gärningspersonen. Undvik därefter all kontakt.
Ignorera alltså.
Ja, eftersom att avvisande kan leda till motsatt önskad effekt.
Mm.
Så du ska inte ens... Alltså ignorera är väl det bästa då?
Alltså inte ens blocka, ignorera. Bara. Ja. Alltså, som att du inte ens har sett det.
Precis, för här står det, ifall du avvisar så kan det leda.
Eskalera.
Ja, precis. Så bara ignorera. Sen det här är en väldigt grej, alltså väldigt så här logiskt fast man inte tänker på. Ändra dina vardagsrutiner. Gå nya vägar, ändra dina tider, handla i nya butiker. Det kan vara också bra att byta telefonnummer och e-post. Var försiktig med all användning av internet. Se till exempel över dina säkerhetsinställningar om du använder sociala medier. Och det är också så här, såklart man ska börja ta nya vägar.
Ja, gud ja. Och det är så läskigt också just idag, för att jag tror att det är lättare idag för en sån här att hålla koll på andra människor med tanke på att de flesta är så jävla insatta i sociala medier. Mm. De ska dokumentera allt hela livet. Och det är så lätt att, du vet, söka upp folk, hålla koll. Mm. Det finns kartor, platstjänster.
Gud,
och, ja. Ah, nej, det är bara så jäkla läskigt.
Det är jättesjukt.
Och speciellt folk som jobbar liksom också med sociala medier och lägger ut allt.
Gud, ja. Men det är väl typ, jag tror ju typ så här Kardashians och dem. När de är, för de kan ju också lägga ut att de är på ett visst ställe. Men de har ju typ att, ifall de, vi säger att de är och käkar lunch på någon restaurang i Hollywood och tar bilder på maten och allting, och så kanske de måste lägga upp det för det är ett sponsrat samarbete. Då lägger de upp det dagen efter. Så de ligger så här 24 timmar efteråt för att inte folk ska veta vart de är.
Helt rätt.
Jättesmart.
Ja, faktiskt.
Är det där man ska börja göra liksom?
Ja, typ.
Perfekt. Och sen sista rådet också är, eller råd och råd, ja men det blir det ju. Att du har möjlighet att ansöka om kontaktförbud hos polisen. Så känner du att det har gått för långt och du har bevis och allting, ansök kontaktförbud. För det kan göra att straffet för personen i sig kan bli värre. För ifall man bryter ett kontaktförbud, det är ju alltså...
Ja, gud.
Mm.
Ja, nu vet ni. Och nej, jag har inga ord faktiskt. Nej. Jag var ju rädd.
Nej, men alltså jättesjukt.
Ja, alltså det är klart man vet att om att stalkers finns. Men jag har nog aldrig rotat liksom på det sättet i historier. Jag har ju lyssnat på... vad är det, den här podden?
Rättegångspodden. Ja,
den och, podden. Det finns något annat som heter typ spöktimmen. Ah, något sånt här där de berättar om mord och kidnappningar och allt sånt där. Alltså det är så sjukt.
Det var faktiskt många av våra lyssnare som tipsade om spöktimmens avsnitt om just stalkers. För de har ju specifika.
Ja, alltså det finns mycket poddar och det finns mycket dokumentärer. Om man vill få en mer, alltså, större inblick också i hur det kan gå till. Och, men så att alla blir bara väldigt uppmärksamma på att de här människorna kan göra allt i sin makt.
Ja.
Och det kan vara vem som helst. Alltså, när vi säger vem som helst så menar vi vem som helst. Ja. Ja. Och jag hoppas att ni tyckte om ändå det här avsnittet, för det är väl lite utöver det vanliga kanske.
Ja. Och ta hand om er.
Ja, men snälla. Alltså, vi finns här. Och önskar er all lycka och vill inte er att någonting ska hända någon utav er.
Gud, nej. Det var väl allt för idag.
Förlåt, det var min telefon.
Jaha.
Det är inte jag som sitter här
och fiser.
Ja.
Nej, men det var allting för idag. Ifall inte du har något mer, Anna.
Nej, jag känner mig
klar.
Tömd. Du känner på energi.
Du känner dig klar för flera dagar typ.
Ja.
Ja. Gud, ja. Det var väl det.
Ja.
Puk.
För 400 år sedan såg kartan annorlunda ut. Östersjön var ett svenskt innanhav som på alla sidor omgärdades av en ständigt växande stormakt,
Det här är ju någonting som uppfattas som existentiella hot mot hela det svenska riket.
Men hur började egentligen stormaktstiden? Lyssna på podden Historien om i Podplay-appen.